Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/news-ad-free. That's amazon.com/news-ad-free to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hej och välkomna till DIF-podden här färskt efter matchen mot Örebro på Tele2 Arena. Tanken var att jag, Fabian och Tony skulle spela in. Fabian har dock fått något strul med sin dator. Han får inte igång den. Han hävdar att det är glapp i laddaren. Där kommit någon form av grus in i hålet på datorn, så att han får liksom inte... Han har försökt få ut det med gem och skit enligt honom själv. Ja. Det är standard Fabian när vi ska spela in faktiskt. Vi får se om Fabian har löst problematiken till nästa vecka. För vi gillar att ha honom med. Men dagens match. Örebro. 2-0 seger. Två segrar i rad.
Tre.
Ja, kuppen då. Ja. Med två segrar i rad i Allsvenskan. Hur känns det? Spontant efter?
Egentligen känns det, tycker jag, alltså från att det var ju 2-0 så kunde man slappna av, men det, fram till dess så var det ju egentligen så är väl det är en match med två tydliga skillnader i halvlekarna, och det var väldigt tydligt att vem som gick av och vem som gick på.
Ja.
Och vi pratade om det förut, att man kan se nästan 5 minuter in i matchen om Karlström har en bra dag eller inte. Idag hade han ingen bra dag och det var helt tydligt. Men det som var imponerande då, tycker jag, det var att Öskan ändå valde att byta ut från halvlek. Det är ett trendbrott, kan man säga så?
Ja, jag är lite nyfiken på vad som hände där faktiskt. Men vi kan ju säga så här, vi gick in i matchen med Juram Ovsesian från start, stor skräll.
Extremt stor skräll.
Drog ner Kerim Rapti som yttermittfältare på grund av en skadad Haris Radetinac. Fortsatte med Uno Larsson som vänsterback. Tvingades till en sen förändring på grund av en magsjuk Andreas Isaksson, och tvingades då sätta in Tommy Vaiho.
Men den kom att komma väldigt sen, för när jag fick startelvan så var det ju en timme innan så var det Vaiho med.
Ja, det läckte ju på sociala medier. Alltså 20:07 kanske.
Okej,
okay, alltså 20 minuter före matchstart att nej, det blir okay. Isaksson har gått av värmningen, såg jag Noah Bachner skriva då.
Okej.
Men Oskar Jonsson verkade ändå varit på plats och redo att sitta på bänken, så att de kanske hade det lite i beaktning. Magsjuk. Så att hoppas han inte hängde för mycket runt laget. Men ja, min bild av första halvlek var så här att det var både för- och nackdelar med att flytta ner Merapti som yttermittfältare. Jag tyckte att det var kul att se att vi fick två yttermittfältare med både fart och kreativitet. Det är liksom, det kändes bra att se det på planen. Men vi fick inte ut så mycket av det på grund av att vi hade tappat Meraptis pressspel och liksom skicklighet där framme. Istället fick vi Jura och Tino som då, ja men det syntes, de hade aldrig spelat ihop förut. Det syntes liksom osynk i sin press och det blev liksom en icke-fungerande lagdel så att säga. Och även om vi är det bättre laget första 20, vi skapar väl någon målchans. Och sen så, alltså det är ju Meraptis nick på ett inlägg och sen så har vi ju Jonathan Rings halvfriläge då i slutet på första halvlek. Men jag tycker Örebro, det känns som att de har ett större boll än har vi första, än oss i första halvlek, och även om de inte kommer till några avslut på mål förutom Besaras frispark då som går rätt i skopan på Vajo, så känns det som att Örebro är snäppet vassare än oss i första halvlek. Så det var inte med jättestor trygghet jag gick in i paus. Vad kände du?
Nej, jag håller nog med. Jag måste säga när jag insåg, eller när jag såg att Jura skulle starta matchen, tänkte jag, men det här kan det kanske blev för bostad. Jag håsat honom lite grann i veckan här att han var på gång och så, men det kanske kommer, för vi vet ju att det finns kvalitet där. Men han känns väldigt mycket som en, så vad ska vi kalla för, en old school anfallare. Han vill inte ta jobbet och pressa där framme, och det kanske funkar i vissa lag, men så som Öskan vill spela så finns det inte någon riktig plats för någon som bara inte orkar pressa, för då blir det ett annat lag.
Det var exakt så. Det Öskan sa också i den här, ja, jag höll på att säga legendariska intervjun med Fabian Ahlstrand, men när han sa att Jura är inte i form, och så sa han ju att det kommer inte finnas utrymme för en spelare som inte ser till lagets bästa i liksom alla situationer, typ så. Och det var ju, jag kan ju förstå vad han menade.
Sen kan man ändå se att han har kvaliteter liksom, när de gör det här kortpassningsspelet och
han har fin teknik liksom, det kan man se liksom. Det var ju några fina väggspel, typ så. Men jag var ändå inne på i första halvlek att där borde vi nog byta i paus liksom. Man kan ju ursäkta sig med att han kanske fortfarande inte orkar spela 90 eller så. Men det, jag kände att det där
kan
var
man
ändå
inte göra nu. Alltså, har han varit hos oss 2 månader nu?
Ja, kanske.
Ja, men är man inte up to speed efter 2 månader, då är man ingen professionell fotbollsspelare.
Nej, nu handlar det väl om ren prestation, skicklighet egentligen.
Ja, min bänkare var inne på att han fick en smäll, det var tydligt, men att han gick ut för att han var så dålig.
Ja.
Någonstans där, lite grann som om när Janne Tauer vart upprullad av Mutumba, så fick han också en skada och var tvungen att gå ur. Det var nästan liksom samma känsla att det satt inte där, det funkar inte, han kan inte spela. Han gjorde lite ansträngning i början på att låtsas pressa, men väldigt fort föll han tillbaka till att det är så uppenbart att han vill inte jobba på det sättet, och det syns. Och när inte alla pressar så är det meningslöst.
Hade ni inte brödraduell på ena kanten också med Jonathan Ring och Sebastian Ring? En halv straffsituation kan man väl säga också. Men
ja,
jag tror Jonathan har rätt där, att han är på bollen först.
Ja, vi såg det på läktarna. Det där hade, ja, det finns
live
situationer
som
man inte
var
jätteupprörd över det där straffen då faktiskt.
Live tyckte jag att det känns så, det var farligt. Men sen på lite närmare repriset så tyckte jag att man såg att han,
ja, jag har sett reprisen.
Det var nog inte straff.
Nej, okay,
men när Jura går av kring minut 40, Kostica kommer in, kändes det som ett naturligt byte då, tyckte du? Finns det inte som en...
Nej,
trodde du på Baggi?
Ja, jag hade nog, men först när Kostica kom in, då var han på topp, men sen bytte han ju. Så Krim tog hans plats sen. Och då kändes det, nej, alltså, han har inte varit i form. Så jag hade nog hellre faktiskt sett varje, måste jag säga. Trots att jag tyckte förut att spela nu, Kåse köpa sig i rätta position, men han är inte riktigt mer än inne i sig själv, tror jag.
Och sen, då kommer pausen, då gör vi det här bytet redan i paus. Karlström ut, Walker in. Och ja, det kan ju röra sig om någon ska vanka eller skada på Karlström, men om det inte gör det, så tycker jag att det är jäkla modigt byte av Öskan. För jag tycker att det är ändå så här, det syntes i första halvlek att nej, Karlström kommer inte ha en bra dag. Det fanns sirapstempo på inre mittfältet. Det här kommer vi göra ett byte.
Man, det är ändå, i 70-under,
tänker jag. Ja, men liksom så här, det är logiskt att man väntar. Alltså, men nej, han kliver fram och gör det redan i paus. Dessutom när vi redan har tvingats göra ett byte på grund av skada, så att vi liksom då, ja, har vaskat våra bägge byten efter liksom, i paus. Och det är ganska sällsynt att man ser en tränare göra det. Jag tycker att det är modigt, för man gillar ju inte som tränare att liksom avväpna sig själv så tidigt med byterna. Speciellt inte när man har Jonas Olsson också på plan, som man vet aldrig om han håller 90 liksom.
Nej,
vilket
det
inte gjorde. Så där, men där tycker jag att han gör ett jävligt modigt byte, Öskan, ett rätt byte. Och minut 45 till 60 är vår bästa kvart på matchen, och det tycker jag är en direkt följd av att Walker kom in och satt lite tempo på passningsspelet. Vi bytte plats på Krim och Kostic, satte ner Kostic, upp Krim i banan, och där kändes det som att vi hittade rätt med formationen för dagen. Och ja, då började vi faktiskt skapa lite målchanser från öppet spel.
Men det var ju verkligen en match ur Djurgårdsögon med helt två olika bilder egentligen. Och det kanske inte bara beror på att Kevin Walker kom in istället för Karlström, men det vart en scenförändring ändå.
Jag tror att Kostic kom in istället för Jure var också bra, alltså, för oss.
Ja, alltså,
jag tycker Kostic gör alltså väldigt bra inhopp. Det var kul att se. Eller jag övervärderar.
Nej, jag är lite överraskad. Men han gör ju jobbet bra utan boll, om jag säger. För jag är egentligen inte så förtjust att kalla det för defensivt jobb. Men när vi inte har boll, så är han positionssäker och han står rätt. Däremot så har han fortfarande enorma problem när vi kommer i offensivt läge och ska gå framåt. Då tycker jag han, där ser man att han saknar självförtroendet.
Ja, alltså när vi går fram, vi har fått en hel del kontringsmöjligheter i andra halvlek. Där har ju Kostic en del boll, och jag tycker att han då värderar lägena lite dåligt. Om vi jämför med Ulvestads framspelning till 3-0-målet mot Malmö, så han driver upp bollen och har väntat till precis rätt läge för att släppa bollen till ring, för att han ska få max antal sekunder och hundradelar för att placera in den bollen. Där Kostic kom i några liknande lägen och släppte bollen alldeles för tidigt. Vilket gjorde att spelaren som fick bollen, han får en försvarare på sig och hamnade liksom i ett dåligt avslutläge. Så att han värderade väl inte de offensiva lägena med boll särskilt bra. Men jag tycker ändå man ser att det är en skicklig fotbollsspelare. Jag tycker att han gör ett bra inhopp idag i alla fall.
Jag håller med, det är en skicklig fotbollsspelare, men det är en fotbollsspelare utan självförtroende. Och det är enklare, tror jag, då att spelas utan boll, mer i en defensiv situation, än när man ska vara kreativ. Jag tror att det hämmar honom lite grann att inte har fått ut så mycket än så länge av sitt spel.
Jag sa ju tidigare att våran första kvart på andra halvlek är vår bästa. Det är när den perioden börjar dö av lite grann, det är ju då målet kommer. Tinos solomål. Schysstaste solomålet sen Sam Johnson mot Häcken 2016 kanske.
Okej, den är.
Eller 2015 kanske.
Ja, vilket det är nu. Men den är ju, det här är egentligen, om man hade några dubier kring Tino sen tidigare, så måste det vara helt bortsopat. Det hänger ju två, tre gubbar på honom och han drar ifrån sig. rycker in i straffområdet och filtar bort ytterligare en och sätter den perfekt. Det här är ju ett klassmål rakt igenom. Och just det man hoppas på att få ut av en spetsspelare egentligen. Vi diskuterade förra podden här. Jag sa att jag tror inte han kan göra så mycket mer än 10 mål per säsong. Men det här är ju exakt det jag personligen efterfrågar i en topstriker egentligen. Så kunna göra det här egenmålet som inte är ingen chans. Det är ingenting som någon annan hjälper till med. Han gör det här helt på egen hand. Det här är det som är avgörande för att kunna lyfta ett lag i en situation där det är stiltje egentligen. Så jag tycker det är fullständigt briljant rakt igenom.
Men har han inte gjort en 3-4 rejäla solomål?
Jo, men jag vet, du sa det förra gången. Jag var tvungen att kolla upp det. Men han är kanske matchvinnare ändå. Jag har inte sett honom som det för.
Ja, men såhär solomål. Han gjorde ju något i någon match när vi ligger under med 3-0 i 90 minuten 2016 där när han lobbar den över två försvarare fram och tillbaka och dunkar in den i bortre typ. Så det är ändå så här, ja, embryon av världsklass liksom i sådana ögonblick. Och då det är svårt att inte hoppas väldigt hårt på en sån kille i de ögonblicken.
Nej, men det är ju... Det är det här man behöver. För vi är inget lag som producerar så många målchanser per match ännu.
Ja, inte just nu.
Och då är det så viktigt att man förvaltar dem. För jag tycker vi kastar bort ganska många lägen när de går efter vårt 1-0 mål och försöker gå på. Så har vi flera.
Vi har ju 7-8 bra kontringslägen att stänga matchen. Och liksom, vi spelar inte fram den bästa möjligheten någon gång liksom. Utan vi hamnar i ett dåligt avslutsläge eller någonting när vi kommer 4-3.
Och återigen lite grann så är det Beimo som har svårt att värdera hur han ska spela in. Flera gånger.
Ja, han har problem med offensiven. Jag tycker han ställs ju inte på någon prov defensiv direkt. Det hade varit intressant att se honom mot Michael Omo istället för Une. Men ÖSK har ingen anledning att spela Omo mot Beimo när de kan spela honom mot en felfotad ytterback istället.
Självklart inte. Men
det har varit intressant att se den duellen.
Men defensivt så tror jag vi är alla överens om att där är ju Beimo i sitt naturliga entitet liksom. Men det är framåt som jag tycker inte funkar fullt ut.
Alltså, han visar ju anfallslustan idag. Alltså, han är ju...
Idag är han mycket, mycket bättre. Och på slutet så slutar han med att stanna upp vid boxen. Då kör den, alltså sista året 10 minuter, då kör han hela vägen ut till kortlinjen och sen slår in. Det blir mycket bättre istället för att han ska stanna av. Vi tappar tempo. Så hellre det och att det misslyckas, för då händer ju någonting i alla fall.
Har tror du att vi får behålla Beimo säsongen ut?
Ja, det tror jag. Jag tror inte det förut, men han har inte... Jag tycker han har gått lite bakåt i trendsutvecklingen, om jag säger så. Så jag tror inte att det är samma sug. Men du vet ju inte om de här lagen på Premier League som är intresserade för kanske tycker att vi såg hur bra han var förut. Vi vet att han är ung. Vi kan bara köra på. Han får utvecklas i våran organisation.
Ja, ska vi bli lite siljaktiga här ska jag ju säga att det är en hel del klubbar som har anmält intresse för Beimo tydligen.
Han är väl nu alltså.
Det är många som tittar på honom i alla fall. Sägs det. En hel del som har till och med anmält intresse. Så att vi kan
det mest komiska var ju ändå att Union Berlin var intresserad av Tino.
Ja.
Det kommer ju aldrig hända.
De var ju intresserade av Ayrton också för några år sedan. Kommer du
ihåg det? Just... De har inga pengar.
Ja, men liksom, att det är så otroligt att två spelare för oss efter Union Berlin-matchen har ryktats till Union Berlin. Det känns så jäkla långsamt.
Men de har, jag vet inte vart de hamnade i år i Bundesliga Sverige, men de har ju inte de pengarna.
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ingen aning hur deras...
Nej, jag tror inte det. Ja.
Vad är en pris, vad är en rimlig prislapp på Tino liksom? Jag har fan ingen aning. Han har 1,5 år kvar på kontraktet, ska sägas.
Ja, jo, men jag tror att hans utveckling, till skillnad från Beimo då, som jag tror har mycket större potential liksom, och kan bli en landslags ytterback, men Tino har ju gått lite spikrakt, men det är en väldigt tydlig trend rakt uppåt då, ja.
Det är intressant att jämföra vad en rimlig prislapp på Kerim och vad en rimlig prislapp på Tino, om man skulle liksom ignorera kontraktssituation, bara spela typerna. Mm. Jag tror att Kerim hade liksom varit den trygga värvningen för många, många klubbar.
Mm.
Och
den
Kerim spetsen har ju... Tino har, den, det är ändå det som kan generera någon extra klir, tror jag.
Mm. Och då kan man inte sälja en Tino nu, man måste nog låta honom. Men vad sa du förra på? Han tappade uppe på
han hade gjort 3 mål på 9 matcher, så att säg 9 mål på 27 matcher då. Nu är han ju uppe i 4 mål på 10 matcher, så spelar han alla 30 så blir 12 mål ish.
Mm.
Och gör man 2-siffrigt då, som ung afrikan i svensk fotboll, då brukar det komma bud. Sen kanske vi är bortskämda med en del kinesiska bud. Och den marknaden sägs också ha slutat titta lite på Sverige också. Så att de buden kanske vi inte vill få se igen på ett tag. Det kan man ju förstå. Det är ju fan ingen som har lyckats där borta i princip. Förutom Ushakvi av våra gubbar. Ja, om han är en av våra gubbar. Men ja, han var ju väldigt lyckad också. Men det är så här... Jag har inte stenkommit. Det känns som att vissa går dit och liksom levererar bra i högsta ligan. Alltså vissa typ lika bra spelare som går dit och hamnar på bänken i andra ligan. Men det är en konstig marknad. Så är det ju. Men till slut så kontrar vi in 2-0 målet. Kerim. Första allsvenska målet för säsongen, tydligen.
Och, ja, och vi var ganska förvånade. Varför kastas inte så här? Jag tror det skulle gå utanför skottet. Och så sen efter vi alla glädjer i Europa och allting, så kollar man på reprisen så på storskärmen.
Precis i hörnet.
Det är ju klockrätt. Det är typ 2 centimeter innanför stolpen eller någonting. Och går i skuggan. Så det är ju ditt klass.
Runt försvararen.
Ja. Vad sa du?
Perfekt. Den går ju runt försvararen.
Ja, så det är ju omöjlig att ta nästan.
Ja, det är ett grymt avslut. Vi borde satt i 2:an på någon av dem.
Ja.
Vi hamnar ju... Någonting vi har varit inne på tidigare. Det känns som att vi hamnar ju lite i försvarställning så fort vi har gjort det här 1-0 målet.
Mm.
Tror du att det var medvetet eller omedvetet? För det är lite samband med Olsson som går ut. Det kan ju vara så... Alltså,
Jag tycker
lite... att Kerim har flås för 90. Han hade kanske gått ut annars om vi inte hade fått de där skadorna. För det är liksom, när han inte orkar längre, då är det svårt att hålla uppe den pressen då.
Men Kerim tar det slut efter 65-70 minuter. Det är ju jättetydligt.
Ja. Jag tror att han hade bytts ut om vi inte hade haft...
Ja, det tror jag också.
Alltså Olssons och Joras skador.
Mm. Så är det inte så tokigt. Han har ju ändå, även om man är trött, så har han ju ett spelsinne utöver det vanliga ändå, så att
han är alltid klok i sina aktioner.
Eller hur?
Alltså, ja.
Och samtidigt så tycker jag återigen måste plussa lite grann för Ulvestad, som gör återigen en brutal match och sköt kanske sin första skott på mål.
Ja, kanske var första. Jag tyckte inte han stack ut något särskilt idag. Men för mig är inte den här matchen. Det är inte de här matcherna han glänser i riktigt. Men han är återigen felfri. Han gör ju liksom inget fel. Jag är den här platsen bredvid honom nu. Jag har varit inne lite här på att rotera, välja lite efter motstånd. Men fan, försök ge lite kontinuitet bredvid honom nu istället. Jag tycker Walker ska spelas nästkommande 2 matcher.
Jag tycker att de också ska spela. Men det är besättning vi har ju nu i alla fall. Och vi fick ju lite gärna en vitamininjektion, tycker jag, då, när Walker kom in. Han var ju så taggad. Och han... Det är Vi pratade förra gången också att förut har det varit det som att Walkie var grovjobbar lite grann. Carlson ska vara kreatör, men jag tycker inte det stämmer. Jag tycker...
Ja, alltså det känns som att de har haft lite... Alltså Walker tog ju rollen lite som köttaren bredvid Kim.
Men det var mer alltså, naturligt.
Men när han spelar bredvid Ulvestad, då är det han som ändå ska stå för lite små kreativa. Han har ju... Jag tyckte han hade lite problem med liksom att med tempo i passningsspelet ibland när han liksom var ny allsvenskan, men nu tycker jag inte han har det. Och han är så jävla klok i sina aktioner hela tiden. Han kliver upp och pressa och liksom i princip vinna bollen högt upp i banan, och för att han det känns som han ofta är smartare än sin motståndare.
Ja, men någonstans får vi kanske liksom lägga ner det här med underskattet. Jag tycker att han är en riktigt bra allsvensk mittfältare. Inte i yttersta toppen som jag tycker kanske Ulvestad är, men inte så jävla långt ifrån ändå. Ja, men det är en stundspelare, sån som skulle kunna spela i Djurgården hela sitt liv egentligen, eller karriären ut om vi säger så. Och ändå, alla tränare kommer veta vad de får varje gång han är med på plan.
Vi pratade lite om det för ett halvår sedan, när vi pratade lite om Karlström eller Walker, vem ska vi förlänga med? Då vi har det argumentet att man saknar, liksom man saknar ambition om man väljer att nöja sig med Kevin Walker, att behålla honom. Men jag var inne på det här att det är liksom, nej, det är snarare tvärtom, att det är liksom ett tecken på ambition att man kan förlänga med en kille som Kevin Walker och ändå liksom så här, nej, vi ska ändå ha in en till bredvid Ulf, eller han behöver inte starta alla matcher, men vi har ändå liksom ekonomi att förlänga med en sån kille och behålla honom. Att liksom förbättra position 12, 13, 14 i truppen som vi inte haft råd med tidigare. Som liksom, där liksom AIK har varit fenomenala senaste 10 åren liksom, på att liksom ha startat alla spelare på bänken. Och där är vi nu, tycker jag. Vajo behöver inte göra någonting. Svårt att säga så mycket.
Men någonting måste jag säga. För det första,
bra vänsterfot.
Jaha,
men, jag är tryggare med bollen än Isaksson. Det ska...
Ja, men, du snor i mina ord här. Det var exakt det jag skulle säga. Och han är iskall. Liksom. Han får ju knappt spela en enda match. Förr tiden fick de reservmålvakt i alla fall spela kuppen. Han får inte spela kuppen heller. Men han är ju iskall i de här situationerna och spelar väldigt vårdat och självklart med fötterna. Jag är ju grymt imponerad. Han satt sig inte på krog någon gång. Vilket är skönt, för vi vet att han har inte samma höjder som Isaksson har. Men jag var väldigt förvånad på ett positivt sätt av hans självklarhet i agerandet.
När vi får in en målvakt som är så liten, alltså som man har liksom vant sig med Isakssons spel med fötterna, man tänker inte så mycket på det länge. Men när Vajo kommer in i en match och bara liksom är ett par hack bättre på det, även om han är en klart sämre målvakt i övrigt, så det, då, är ändå, då tänker ändå jag alltså så här, ah fan, den målvakten vi ersätter Isaksson med, nu är det fan dags att skaffa någon som är liksom vass på fötterna, för det är liksom det är liksom framtiden, eller det är nutiden, men, snarare Isaksson.
Nej, jag håller med dig, men jag är ju var imponerad med Potters bygge i Östersund. Han använde ju målvakten som en back i speluppbyggnaden. Inte någon som man desperat slår tillbaka till, utan som en som en femte back som är lika säker som de andra är. Och det skapar ju någonting helt annorlunda på planen. Och de rör sig fort. Det tror jag... Jag menar inte att Östersunds sätt att spela är framtiden, men det är en del av framtiden då, så man måste tänka. Och att ha kvar målvakter som inte är bra på fötterna är lite förlegat. Det är ungefär som att ha en Juran Mosician idag på fram som bara vill gå på rulle, hoppas på bollen i djupled när man måste vara med i det arbete med bollen när man är utan boll, defensiva jobbet och pressa. Det känns som det är lite dinosauriebarn.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
På vissa typer av spelare, trots att de fortfarande kan vara bra. Det är inte så jag menar, men om man ska röra sig fram så är det nog den vägen man måste ta.
Vi har fått lite frågor här. Det mesta har vi tagit i farten, men det kan vara schysst att läsa upp en del frågor ändå. Simon Öhman skriver: första matchen där Harris inte är med och Djurgårdens genombrott spelar är på en ny nivå. Bättre att peta Harris, spela Krim som ytter och Kostic på topp även i framtiden?
Nej.
Nej, jag håller nog med. Men jag säger så här, om vi värvar en anfallare i sommar, petar inte den bredvid Tino, då spelar jag Krim och Ring på kanterna.
Jag tyckte Krim var så bra på kanten.
Alltså, jag tycker det är där han är som bäst egentligen. Alltid när han spelar, nu är det länge sedan vi såg han spela där, men alltid när han spelar forward så känns det som att han gör det liksom för att han tar den rollen för laget på något sätt. Att liksom han kan hantera den rollen bäst, för vi behöver den liksom. Men det beror helt på vilken anfallare som skulle komma in för övrigt också.
Jag förstår det mer.
Jag tyckte att det var jävligt uppfriskande idag att få fart och kreativitet på bägge kanterna i första halvlek, även fast vi inte skapade så mycket. För att det har varit lite frustrerande med Harris. Att det är liksom... Plus att det kändes som att Beimo... Det blev naturligare för honom att gå framåt också, vilket kanske är lite märkligt i och med att Harris liksom har varit lite tillbakadragen och det borde ju öppnat för Beimo att gå framåt, men det känns som att hela den högerkanten har varit lite låst snarare.
Ja, det är med. Det samspelet tror jag också är bättre, men jag skulle gärna vilja ha Krim i någon form av, jag vet inte om jag ska ställa upp det lite, men ha honom i någon form av tia roll egentligen, för att jag vill ha någon som dynamo på mitten, eller ska säga studsplank, för han är så otroligt bra på det, bara skicka vidare. Det var han som skickade vidare till Ring som fick friläget i sista sekunden i första halvlek också. Han har ju sån bra speluppfattning och bra fötter och hög intensitet i sitt arbete, så att jag vill nog inte ha det på kanten. Jag vill ha det på mitten. Men jag vet inte riktigt hur jag formerar det. Som du sa själv, det beror på vem vi får upp på som ny anfall. För jag förutsätter att Bosse jagar vilt nu på någon kvalitetsanfallare. Det förutsätter jag bara.
Fortsätta med Unni Larsson som vänsterback om Augustinsson är tillbaks. Tror du på det?
Nej. Men jag tycker Julia har gjort det sjukt bra.
Jag känner mig nästan lite dum för att jag inte tänkt på det själv. Att det är självklart att han spelar där och inte Gunnarsson ifall vi får en skada på Augustinsson. Han är så otroligt mycket mer kompatibel att ta den rollen än Gunnarsson.
När du säger det, jag tänkte aldrig på honom.
Nej, men det är så här, det är så självklart att det är klart att det är mycket mer naturligt att han går ut dit än Gunnarsson.
Ja, jag håller med dig. Däremot, det jag tycker att han är fortfarande, vilket är jättelogiskt, men han är fortfarande lite för feg.
Han tar sig
offensivt, tycker jag.
Långt fram i banan vid ett par tillfällen idag.
Ja, i andra halvlek så flyttar han fram men han är lite för fel för att släppa bollen upp.
Det hade varit intressant att se om han var vänsterfotad. Alltså hur hade han hanterat det då? För det är liksom, det blir ju liksom alltid ett problem. Det går inte att, det går liksom inte att komma ifrån.
Nej, men det är ju alltid ett problem. Det är ju bara så.
Nästa fråga från Alexander Palm. Går Tino i sommarfönstret? Nej. Vilken anfallare tar vi in i sommar?
Den är ju långt snör, eller vad säger. Det är jättesvår.
Ja, vi har ju inte de här bränsnack om Nyasha igen. Jag pallar inte det.
Det surras alltid, men jag tror, alltså, nu får jag spela lite grann i alla fall. Jag tror ju kanske att hans lag som ligger typ toxiskt eller någonting kommer köpa ytterligare någon anfallare, så vi gör att han är Gonzo då.
Ja, men alltså han kommer inte vilja ha en allsvensk lön ändå.
Nej, men
ja, jag har otroligt svårt att tro det.
Jag tror inte hans marknadsvärde är så stort i Europa. Och blir han utlöst och får behålla sin lön eller vad det är någonting på något sätt, så kanske han kan tänka att spela i Djurgården i alla fall under hösten.
Mm, kanske det. Jag vet inte om han får knäta tillsammans med den svenska tjejen. Sånt kan ju spela in rätt hårt i en sån.
Inte jag heller.
Vilka spelare vill ni se in i sommar? Har du någon namn? Alltså jag, när jag ser, jag har ju låst in mig lite på Batanera från Sundsvall. Jag skulle vilja se honom bredvid Ulvestad. Det skulle kunna bli en ny kongvärvning, absolut. 29 år gammal, liksom sticker ut väldigt bra i ett mindre lag. Jag tror inte att det skulle bli en ny kongvärvning, men liksom det skulle ändå krävas ett, liksom ett längre kontrakt till en sån kille också, för att det skulle liksom...
Men 29 år, alltså, det är ju
inte... Jag trodde han var 31, så jag är nu så här, nu är jag positivt överraskad. Det var okay. 29.
Men 29 år är ju inte lastgammalt nu för tiden längre.
Nej, han kan ju få ett femårskontrakt och spela det ut.
Ja, det ska inte ha, såklart. Men jag tycker det är intressant, men...
3,5 år om han går i sommar, det är det optimala.
Ja.
Nej, vi har inte hört ett dugg om att han skulle vara aktuell för Djurgården. Men det sägs ju att han är... Nej, det snackas ju om att han liksom går någonstans inom allsvenskan.
Men alltså, någonstans undrar man ju, spelare som pikar när vi... Han var ju bra för hösten i alla fall, det tyckte jag också. Men det var... Sundsvall, det är flera bra spelare. Kolla på Erik Larsson, som jag tycker är... Det var den enda som var bättre än Danielsson i Sundsvall förra året. Han är totalt osynlig, direkt halvdålig i Malmö nu.
Ja, jag skulle inte säga osynlig, snarare att han sticker ut rätt dåligt defensivt.
Okay, men jag menar liksom att från att ha varit en av allsvenskans kanske absolut bästa spelare, så är han dålig nu plötsligt.
Det är alltid en risk att ta en spelare till en ny miljö, liksom. Så är det ju.
Nej, men det jag menar, så att det per automatik funkar ju inte alla spelare varför man byter miljö.
Nej. Men känns det inte som att det är mer rimligt att en spanjor, Daniel Batanero, skulle liksom klara av att gå till en Stockholmsklubb sådär, än att liksom en blyg, snäll svensk typ? Eller är man liksom lite fördomsfull?
Det kan ju prova om man har spelat tidigare också. Nej, men det är en jättebra fotbollsspelare just nu, men att man blir lite, jag blir lite skeptisk ändå. Men jag var skeptisk till Börje Turé också, ska jag erkänna. Det var inte så att det var helt fel. Men han är mycket yngre, men en spanjor som kommer upp och spelar för Giffarna och pikar när han är 28-29 år.
Han kanske var ännu, han kanske var ännu bättre när han var 26, det vet ju inte vi.
Men då får han spela för ett bättre lag, tycker jag. Men ja. Men om vi struntar av de bitarna, så ja, jag håller med dig. Det är en jättefin spelare just nu.
Och jag bara slänger ut med lite random namns för att, alltså, vad tror du att det skulle... Alltså, om Mardari sitter ju på bänken i Sirius. Om vi säger liksom att nu har ju de knappt 11 spelare, så att de skulle inte släppa någon som liksom kan passera som användbar.
Men jag gillar ju om man tar det jättemycket.
Men det är som om vi säger så här, men vi kan ta över den här lönen åren ut så ni slipper det.
Men han är ju nytt där, så då ska jag ju peta, ja, YouTube liksom. Men det,
ja, men bara lite extra strength inför Europa-spel och liksom. Mm.
Nej, jag tror man går för någonting annat då, tror jag. Mm. Jag tror inte, det är inte han vi behöver.
Ja. Jag har börjat fundera på så här bra allsvenska forward som inte kommer sticka utomlands. Någon sån skulle jag vilja ha i truppen och ha kvar.
Frick.
Ja, Per Frick. Frick tänker jag på då. Mm. Som liksom har hamnat lite snett i Elfsborg med utgående kontrakt.
Jag tycker Per Frick är jättebra.
Men jag tyckte att han liksom under 2-3 år liksom har precis varit den här Sebastian Andersson spelaren liksom, så här. Man kan få 7, 8, 9, 10, 11 mål beroende på vilken säsong det är.
Du vet hur många mål Sebastian Andersson har gjort i Bundesliga Sverige nu, va?
Nej.
Jag tror uppe 12 eller något så här. Det är ju helt...
Ja, alltså han har gjort... Det är ju bara i Kalmar han inte har gjort mål.
Mm.
Konstigt nog.
Dissade Djurgården för handskar och inte glad när jag mål.
Ja. Ja, Per Frick, han kanske inte är aktuell i sommar. Jag ska veta in något sommar, ska det vara någonting riktigt bra på forwardsposten.
Vad är det då?
Jag vet inte, samtidigt man ska inte dissa en så här kille som Frick för en sån roll heller, att så här, det är så lätt att säga så här, nej, vi behöver någonting mycket mer beprövat än garanterat 15-årsskytt eller så här, men sådana finns ju inte. När liksom Malmö tog in Kiese Thelin, så var ju liksom ingen som sa... Eller när vi tog in Sebastian Andersson och han höjde sitt målsnitt liksom gånger 5 plötsligt för att han hamnade i en annan miljö. Eller se på Bayern nu som får ut sjukt mycket en par dibbar. Liksom så här. Hittar man liksom rätt ledarskap, rätt roll, så kan man liksom få ut jäkligt mycket av en forward. Eller liksom en spel.
Jag gillar Per Frick.
Han kanske är lite för mycket target upp och nicka, liksom den typen av spelare. Han är ganska allround. Alltså jag... Prodelli är också det, alltså, men han tycker jag är betydligt mer liksom enformig, bara måltjuv forward.
Ja, jag tycker både Prodelli och Frick är ganska bra, men jag tycker Frick är för Djurgården är intressant, tycker jag.
Där är bara några namn jag har gått och grumlat på i sommar. Det är väldigt många frågor om vad vi ska värva till sommaren. Det är oftast det folk vill höra.
Jag tror inte det kommer bli någon svensk. De är så välskattade och jag vet, men hur gammal är Frick?
Han är, får ni ursäkta att det knappar på tangentbordet, men han är född 92, så att han är 26. Okay. Egentligen liksom,
men det är en bra ålder.
Exakt.
Han har inte så långt kvar på sin kontrakt heller.
Nej, det är utgående. Om uppgifterna
så
jag har.
Det hade jag tyckt var inte spännande. Alltså, och dessutom, om man tittar på Elfsborg så i och för sig. Det är man ser på det.
De har ju Bali. De har
ganska bra förspänt framåt egentligen. De borde ju... Alltså jag förstår fortfarande varför de inte köper... Varför
ska inte de byta 5 miljoner på dagen? Ska vi byta mot en back kanske? De kanske går med på det.
Nej, men inför sommaren... Alltså, att de inte har investerat mer i backlinjen, ja. Det är fortfarande för mig ett mysterium.
Ja, alltså visst, Jimmy Thelin kanske får gå och han, alltså det är ju katastrofläge alltså, men
nej, han får inte gå.
Nej, men alltså visst, jag menar, man kan hänga honom, så är det absolut, men jag tycker ändå där borde man kanske titta en del på hur sportcheferna har byggt den där truppen också.
Ja, men ta det med. Ja. Jimmy Thelin kommer inte få kicken, kan jag säga på en gång.
Nej, jag tror inte, jag tycker han, att han ska ha
det. Han kör målet ut och om
väljer man att satsa på en trend.
Miraculöst på något sätt att Elfsborg skulle åka ut, då får han kicka, men annars så... Det här är ett återstartsår för dem. Jag tror till och med man kan tänka sig att släppa Frick för en peng.
Mm.
Om till exempel Djurgården och att laget är intresserade. Jag skulle vara bra mycket mer intresserad av Guillaume och Molins.
Mm. Absolut.
Men där hörde jag att Bayern har lagt ett bud.
På vem?
Målens.
Okay. Jag har svårt att veta vad man tycker. Vad är prislappen? Finns det andra lag man konkurrerar med där? Vi hörde ju att Djurgården har tackat nej, men vad har vi för andra alternativ? Och vad,
men jag hörde att det inte var sant.
Att vi inte har tackat nej?
Nej, att de har inte fått ett riktigt erbjudande. Att du är så här, är ni intresserade? Ja, jag vet inte, det beror på ungefär så. Medan om jag förstår saker så har Bayern lagt ett bud.
Okej. Okay. kontrakt på bordet.
Jag vet inte om det
stämmer. Fan ska Bayern ha? De har ju fan för många bra offensiva spelare just nu.
Men inför säsongen sa inte vi har för mycket mittbackar, sa inte det?
Jag sa nog inte det. Men...
Nej, jag sa det i alla fall. Men det visade sig att vi använde varenda back fel.
Vet, alltså, visst, vi har hade ut Molins in så får de stuva om lite hur de spelar kanske. Men ja, det...
Han hade försvinning i sommar.
Kanske.
Jag tror
också, men... Nej, jag skulle inte våga svära på det.
Sen måste jag säga att bara för, om vi ska bara prata, jag har ju bara sett honom i en match och det känns ju lite lärigt, men vad heter han? Sigita, heter han?
Ja, Sigita i Dalkurdor.
Han var ju jättespännande tycker jag. Det var varenda gång han fick bollen, det var ju som en energizer. Det var lite grann, han har samma intensitet som Krim hade. Och han gick hela tiden, han var hela tiden framåt lutad och skulle in mot boxen hela tiden. Jag tyckte det var... Men jag har bara sett honom en match. Det, ja, han, jag han är väldigt imponerad på det.
Intressant tycker jag, definitivt.
Fast om det är de släpper blinda spelare, de behöver inte ställa någonting.
Nej, de vill ju... Alltså de skulle ju snarare kunna betala dyrt i sommar för att få någon som ser till att de hänger kvar.
Ja, det är det jag menar. Det är det viktigaste de har, att hänga kvar, och då släpper de inte någon som tror de kommer hjälpa det i det projektet. Nej.
Däremot om de skulle skicka Valentic, tränaren. Så det är ändå en tränare som jag ser. Du vet lite som när Halmstad skickade Jens Gustafsson och AIK var lite smarta där och så, men det där är en vettig kille. Han tar vi in, vi får se, vi kanske bara får ha kvar någon som assisterande i något halvår eller så innan han får ett nytt managerjobb, men så, det är... Det pratas mycket gott om Valentic som tränare, som liksom en kille som håller hög nivå på träningarna. Alltså liksom bra utveckling av spelare och liksom den biten. Det sades ju att han var egentligen den som skötte hela träningsbiten i BP när Mellberg var där.
Det
är
också
starkt
process.
Ja, liksom försöka snappa upp den kompetensen kanske om han skulle ryka. Men nu spekulerar jag, tänker jag bara högt.
Fick jag välja en spelare alltså, jag ska som var någorlunda möjlig, så hade jag varit Undervall ändå.
Ja, det är... Han är bra.
Han är jättebra.
Han eller Frans Brorsson.
alltså, jag förstår inte hur han lyckas.
Jag tycker lite synd om nu. Han hade liksom ett gött liv som Malmöpågen, som kunde liksom passera som fjärde mitt back i Malmö och vinna lite titlar och liksom bo hemma hos mamma och sådär. Men och så nu har de liksom Rasmus Bengtsson blivit skadad, Lasse Nilsson en dålig spetsvärvning, de har gått på tre mittbackar istället för fyra, och så får han spela massor och blir helt exponerad för att han inte håller på den nivån. Det är
jättekonstigt.
Det sägs att Malmö är på Östersunds mittback Sotto Pagnopoulos.
Precis som
den dragen kanske kan bli svår att vinna. Desperat FCK som har hamnat 20 poäng efter Brönby och ska satsa uppåt igen.
Fast det är intressant, för jag har ju lyckats som Erik Johansson till Djurgården.
Ja, men det är lite så att Torin som är till Djurgården ryckte. Alltså det är lite på den nivån, jag vet fan. Alltså
det måste... Torjuna har hört så många gånger från, i mitt tycke, bra människor som inte snackar för mycket skit. Men, så det fanns säkert något där, men det kommer aldrig hända. Det är för sent, tror jag.
Ja, det kanske var 10% aktuellt under något fönster, under någon särskild omständighet att han går på lån de månaderna, typ, alltså... Inte att han liksom har byggt hus i Stockholm och bara väntar på läget att signa kontrakt med Djurgården. Liksom.
Men han får ju fortfarande inte spela. Ändå kommer han starta i VM.
Men du har ju inget bättre anfall.
Jag tycker det är konstigt. Nej, kanske inte har.
Nej. Tino har gjort landskamper för... Nej, jag skojar. Nej. Krim för övrigt, han nobbade ju Tunisien att spela vid. Där blev jag lite förvånad.
Jag
vet det.
Ja.
Tror att han kommer spela avlandslag för Sverige i EM någon gång?
Eller
EM?
Jag tror att han valde att...
Det är så här, han får inte många chanser till att spela VM. Och, men sen vet inte jag om det var liksom en plats
som två i truppen. Du vet inte att han spelar med honom. Jag tror att han har ambitionen att spela svenska landslaget. Om han når dit är en helt annan sak. Jag tror att han valde den vägen.
Jag tror att han missade sin enda chans att spela VM här. Mm. Men jag vet inte om de erbjuder honom plats 22 i truppen eller plats 11 i truppen.
Jag snackar med någon som har lite bättre koll liksom på tunisisk fotboll.
Känner du någon som har bra koll på tunisisk fotboll?
Nej, men som hade någorlunda koll, eller påstod sig ha koll, så att det var, de har ganska dålig kvalitet i Tunisien.
Okej. Okay. Sen tror jag det hade inte skadat honom för eventuella utlandsklubbar att kanske få några minuter i ett VM.
Nej, men
börja bygga på en landskampskvot, det hjälper alltid till när man ska.
Det tror jag. Jag tror att hellre han vill ses som en svensk fotbollsspelare, en tunisisk fotbollsspelare i folks ögon liksom, när de ska värderas. Det tror jag. Det är lite stökigare med afrikanska fotbollsspelare. Fast han är ju svensk.
Mm. Ja, det är han ju. En grej vi glömde från matchen som Nils gärna vill att vi ska börja med, det är att vi ska utse man of the match varje gång. Jag är sugen på att säga Danielsson eftersom vi glömde hylla honom eftersom han var så jävla bra igen. Men Tino är bäst.
Tino
Kim är liksom, händer det inte för dem så händer det inte för oss liksom. Det är där det måste hända liksom.
Men lite grann, jag är ju väldigt svag för Ullestad liksom, men han avgör ju sällan matchen själv, utan han är ju stabiliteten, navet på mitten. Och det gör, Tino gör ju, jag tycker han blir lite bättre för varje match som går. Och han är så stabil, han får bollen. Det är lite som Jones handbollsklister på bröstet, han tar emot den. Och han bara äger bollen och det går knappt stationen. Och han har bra avvägningar på passningar. Han är väldigt duktig på att låta motståndarna springa förbi honom och så släpper han dem bakom dem. Han är ju väldigt spelintelligent och jag tycker han är jättebra. Och målet han gör idag, det är ju yppersta allsvensk klass. Så är det bara. Så att han man of the match för mig i alla fall är Tino.
Definitivt. Jag håller med. Och ett nytt segment som också Nils vill att vi ska börja med i podden, det är att vi ska ha en div-tombola. Mm. Jag har alltså förberett en hatt här med namn på alla spelare som har just spelat allsvenska minuter för Djurgården på 2000-talet.
Ja, ska bra.
Det tog jättelång tid. Men jag ska i alla fall dra ett namn här i slutet på varje avsnitt. Så ska vi bara, vad har vi på den spelaren? Vad minns vi? Det kan bli allt från Magnus Samuelsson som spelat en säsong 2001 eller liksom Amado Yabo. Men ja, jag drar ett namn här. Se vilket det blir. Lance Davids.
Oj, den har jag.
Det var ju också en gammal favorit faktiskt. Han kom till Djurgården 2006 när vi värvade in många utländska spelare, sydafrikan. Spelade ju då ytter i 4-3 anfallet. Kom framförallt in mot hösten. Så smeknamnet Trans Lance grundades. Han gjorde väl mål 4 matcher i rad eller någonting då.
Men den stora grejen var ju, vi skulle ju värva Krino. Men för bara 15 miljoner någonting. Men man ville se honom i träningsmatch och det var på Gran Canaria, Kanarieöarna. Mm. Och då tog man ytterligare en provspelare som var Lance Davids. Krino gick sönder efter 30 minuter och gjorde inget väsen av sig. Men det spelade tydligen ingen roll för vi värvade honom ändå. Lance Davids var jättebra i den matchen. Det var han som stack ut. Och det var han som visade sig vara den bra värvningen. Även om Krino egentligen gjorde, han gjorde blotta varje första året eller någonting. Så han var inte så stuck ändå, men inte perfekt med pengarna. Men Lance Davids är en av mina favoriter, kanske jag tar i. Men lite underskattade favoriter som jag tyckte var en bra fotbollsspelare. Så det blev mycket bra för Djurgården då.
Ja, han började som yttre 4-3. Det kommer jag ihåg att han flyttades ner som högerback när Koncha såldes.
Oj, det kommer inte jag ihåg.
Vi spelade ju Sölvi där först några matcher.
Ja.
Sen så flyttade Lance ner dit för det var ju mycket mer naturlig ytterback som vi hade på den tiden då. Sen spelade han ju defensiv mittfältare i Sydafrikas landslag. Han var ju liksom ganska bra landslagsspelare där på den tiden. Och ja, det var synd att han inte blev kvar i Djurgården längre. Han gjorde ändå 64 matcher i Djurgården, säger jag här, men...
Nej, men jag gillar Lance Davis mycket. Eller Davids, tror han heter egentligen. Men det var ju... Nej, men det var en bra värvning. Jag vet inte, han fick in, han var 2 år, var det? 3 år kanske?
Ja, 2006, 2007, 2008.
Ja, 2008, då havererade ju allting, så det var inte konstigt.
Ja. Då hoppade han runt på många positioner i det laget, kan jag säga.
Mm.
Högerback i den här matchen, sen kom Haging ut, skulle vara högerback. Och, ja.
Men det var väl efter han kom... Det var väl efter Johan han spelade landslaget, var det inte det? Eller var det...
Nej, både och, tror jag.
Okay.
Hans landslagscredits är från 2004 till 2010.
Jag får att han efter en studsar runt i Sydafrika gick till någon belgisk klubb eller holländsk klubb en sväng.
Han avslutade karriären när han var 30. Var ganska tidigt. Mm. Eller väldigt tidigt. Mm. För att vara en så pass bra spelare.
Mm.
Mm. Ja, men han har goda minnen från. Jag minns att han pratade rätt bra svenska också. Ganska.
Fast ingen har pratat så bra svenska som Sheridan Allen. Han pratade perfekt svenska efter ett halvår. Det är helt galet.
Ja, verkligen. Verkligen.
Mm.
Ja. Men ja, vi stänger ner för idag. Nästa match har vi mot Göteborg, va? Sen har vi Sirius efter det. Båda är på bortaplan.
Just det.
Göteborg har ju inlett 4 vinster, 4 torsk. Lite i ingenmansland.
Jag tycker Poja har fått... Poja gör någonting intressant med Göteborg ändå.
Ja, jag tycker de nämnde det 3-5-2 också, att han har varit ute och svingat lite grann. Och det är liksom så här, han har ändå varit bra på att skapa debatt om grejer liksom.
Ja, men var det inte han som svingade mot Malmö?
Ja, exakt. 500 miljoner på banken.
Och bara inlägg.
Ja. Det tror jag ändå satte en del press på MP där, alltså. För då blev det en jävla hets från Malmö support, som att de bara slog inlägg och liksom så här, det
stämmer.
Det kändes inte som att det hade gnällt så mycket på det tidigare, men då var det så här, ja. Speciellt eftersom de vann den matchen också. Ja, efter det har vi Sirius. Alltså, vinner vi de här 2 sista matcherna, då har, alltså, du är ju inte kört på något sätt. Då har vi häng på liksom tabellen nästan av.
Jag vill vara optimist, men
du är ju säkert att säsongen är körd. Men vinner vi de här 2 sista, då har vi ju ändå häng.
Jag tänker säga att resten av säsongen handlar om att förhoppningsvis kunna komma 3, 1 eller 4 och förstöra för AIK och Hammarby.
Ja, derbyna är fan otroligt viktigt. Alltså jag, ja.
Viktigare än någonsin.
Mm. Ja. Ja, då måste vi sätta käppa hjul för någon av dem i alla fall.
Fast samtidigt, så långt är alltså, det händer ju mirakel ibland också. Det var ju kul om vi fick det.
Ja, alltså, vi hade ju bara 1 poäng mer än så här vid det här tillfället i fjol.
Ja.
Så att, vad fan, det borde inte hänga läpp.
Nej,
allt för mycket.
Det...
Och förhoppningsvis går ju vi stärkta ur sommaren.
Jag tror det, och jag tror det kommer hända spännande saker på transferfönstret, och jag tror att det blir enormt roligt med första Euroleague borta matchen också. Det kommer hela våran förening och familjen kommer ljusna upp, tror jag. Det kommer bli otroligt roligt. Det har ju, det var sist 2008 precis. Det är 10 år sedan.
Några av mina polare åkte på den. Jag var liksom precis före. Jag började åka på det mesta 2009. Men ja, jag var 17 år 2008. Det var inte riktigt så här.
Man undrar ju alla yngre som inte varit med. Det är ju...
ja, min generation har inte varit med om mycket kul. Alltså, så,
det är därför man undrar alla som inte har varit med. Som inte varit med i Turin eller Köpenhamn eller de här. Det var ju magiska tillfällen.
Ja, de säger det.
De säger
det. Ja. Vi hoppas vi kan spela in igen efter Göteborg. Det vore skoj.
Nej, det kan jag inte förresten. Jag är i Mallorca då.
Ja, okej. Då får fan Fabian ha löst ett grus i ingången till datorn.
Ja, det får en vecka lite bara fixa.
Mm. Ja, ja. Men tack för idag då. Så,
tack
för
det.
Vi får se när vi hörs nästa gång. Tack. Hej.
Tack.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.